Det är roligt att vara här i Kristinestad. Det är ju någonting speciellt med Kristinestad. Det var här som vi gifte oss för 50-60 år sedan. Eller det var väl 35 år sedan. Och så satt vi ju här en stund också på Alma. Vårt barnbarn heter Alma. Men då när vi satt och drack te och åt en smörgås, det var såna här romantiska känslor som infann sig där inombords. Och det ämne som vi också ska nu stanna upp inför, det är en hyllning till kärleken. Förrän jag läser texten ska vi be. Kom huldaste förbarmare, som herde in bland fåren, och led oss arma syndare till källorna och såren, till Sions berg och Sarons bet, där i en salig enighet var trogen själ har trevnad. O kärlekshav, utgjord din flod ut över allas hjärtan. Låt kraften av ditt helga blod förjaga otrosmärtan. Du hela världens nådastol, förvandla med din ljuva sol vår köld i evig värme. Amen. Och texten: sätt mig som en sigill på ditt hjärta, som ett sigill på din arm. Ty kärleken är stark som döden, dess svartsjuka obetvinglig som dödsriket. Dess glöd är som eldsglöd, en Herrens låga. De största vatten kan ej utsläcka kärleken, strömmar kan ej fördränka den. Om någon ville ge alla rikedomar i sitt hus för kärleken, skulle han ändå bli försmådd. De här orden läses ofta i samband med vigslar, då har vigselförrättaren. Och det är en enastående hyllning till kärleken. Nästan så att man funderar och tänker att kan det verkligen vara så där fint, så där bra? Det var en ung pojke som funderade på det här med äktenskapet och tänkte att ska jag eller ska jag inte gifta mig? Och så hade han frågat råd. Och den vise Sokrates som han frågade av, så gav honom rådet: om du inte gifter dig, så ångrar du dig. Och om du gifter dig, så ångrar du dig. Och så där är det ju nog med den mänskliga kärleken, att den kan variera. Ena dagen känns det bättre, andra dagen kan det kännas sämre. På det här sättet som kärleken beskrivs i Höga visan, där handlar det om den fullkomliga kärleken. Kärleken när den är så som bäst. Och det är därför som vi ska försöka tränga in i Höga visans budskap. Också se och komma underfund med vad det är för kärlek som verkligen håller. Och som vi kan bygga våra liv på och förhållandet på. Nu handlar ju Höga visan, det är frågan om en kärleksdikt. Det är frågan om två personer, två som älskar varandra. Det är en brudgum och det är hans brud. Och det som framgår strax inledningsvis är att brudgummen är Salomo, sångernas sång av eller om Salomo. Så börjar den här Höga visan dikten. Nu finns det ett speciellt ord där i det åttonde kapitlet som man har sagt att det är en nyckel till det här diktverket. Det står så här: en vingård ägde Salomo i Baal-Hamon. Residensord för Salomo så var naturligtvis huvudstaden Jerusalem. Där hade han sin egentliga arbetsplats, administrationen. Där skötte han sina domarfunktioner, sina förbindelser till underordnade, men också till andra som kom på besök från andra länder och som han samtalade med. Där fanns hovet, där hölls festerna. Men med det stressiga liv som Salomo levde så behövde han också. Och det här vet nog en var av oss. Man kan behöva en plats där man känner sig fri och ledig. Och en sådan plats hade han införskaffat sig i och med ett landställe, ett större villaområde i nordväst. Det torde ha varit nära kusten, ett område kallat Baal Hamon. Hamon lär betyda rikedom eller ymnighet eller liksom överflöd av tillgångar. Åtminstone måste själva namnet säga det. Det måste ha varit ett fruktbart område. Där fanns vingårdar, gröna ängar för fåren. Och just som en pappas pojke som han var. Pappan var ju David. Han sysslade gärna med samma funktioner, samma uppgifter som pappan hade fungerat med. Och där fanns då vattenbäckar, en ståtlig och bergig natur. Kanske lite upp och ner på samma sätt som i Tärjar, har jag tänkt mig. Där kunde han vara nästan anonym och dra sig undan offentligheten. Och det var en förmån som Salomo förstod att vara bra att ta vara på. Och det var just där, utanför paparazzians granskande öga, som kärlekshistorien utspelas. Och den kärlekshistoria som Salomo själv sjunger. Av första konungaboken 11 framgår att han i Jerusalem hade 700 furstliga gemåler och 300 bihustrur. Alltså 1000 hustrur. Det var inte lite. Dessutom framgår av första konungaboken 4 att han författade ungefär 1000 sånger vid sidan av andra skrifter och visdomsord. Man kunde nästan tänka sig att han efter varje ny förälskelse skrev en ny sång till varje ny hustru. Och ändå är det knappast troligt. Däremot skrev han sångernas sång Höga visan efter den kärlek han mötte där på viloparadiset i norra Israel. Och nu måste det ha varit en speciell kärlek som han hade till henne. Kanske till och med på det sättet att det var henne som Gud hade tänkt för honom. Och att hans många andra hustrur var närmast misstag och missgrepp. Men vem är hon, den här bruden? Och på vilket sätt beskrivs hon? Ja, hon lär ju känna sin brudgum. Inte som konung, utan just som herde, där han befinner sig på landstället och går i vall med fåren. Därför ska vi inte förledas att tro, som man mycket väl kan tänka sig och som man också har tänkt i en del nyare teologisk litteratur av den mer liberala sorten. Där har man tänkt sig att dikten handlar om en herde dels och dessutom om en kung som har förälskat sig i samma flicka. Och att dikten skulle handla om ett triangeldrama som så många kärlekshistorier nu för tiden handlar om. Men det där är inte den kristna tolkningen och inte heller den kristna uppfattningen. När vi läser den här texten så märker vi ingenting av detta utan att herden och kungen är samma person och som flickan inte vet att så är fallet. Och på det sättet passar den dikten innehållsmässigt till punkt och pricka ihop med vår kristna tro, den kristna trosbekännelse. När Jesus enligt vår tro är konungarnas konung, men uppträder här i tiden som den gode herden. I gamla översättningar i folkbibeln så kallas bruden för Sulamit. Hon sägs enligt diktverkets egna ord vara från Sulem. Det var ett litet bysamhälle i närheten av kungens landställe i norra Israel. Alltså i trakten av den slätt som heter Saron. Och Saron slätten. För många Israel-resenärer är det ett bekant område. Kanske du har med buss så brukar man ofta göra. Man tar sig upp på Karmel, på berget. Står man där uppe och sen blickar man mot Medelhavet. Då ser man Saron med de mjuka kullarna. Och speciellt på våren, blomstrade blomfält. Bruden i Höga Visan, hon hör samman med dessa liljor och anemoner. Och man kan lätt föreställa sig denna unga flicka med sitt svarta böljande hår, bruna ögon och sin ungdomliga gestalt. Den skönaste bland kvinnor kallas hon i Höga Visan 5.9. Hur frieriet gick till, det vet vi inte. Men vi vet att hon som många andra flickor förde killingarna bet på de blomsterbrydda ängarna. Så står det i Höga Visan 1.8. Och kanske hon där i sin dagliga syssla lärde känna den herde som hon enligt Höga Visan fäste sig vid och småningen kom att älska över allt annat, men vars rätta identitet hon var omedveten om. Och hennes frieri med en enkel herdegosse tycks inte ha fallit hennes närmaste i smaken. Min moders söner var mycket upprörda och satte mig till vingårdsvakterska. Min egen vingård vakte jag inte, så klagar hon i Höga Visan 1.6. Att hon talar om sina bröder som min moders söner, det antyder avståndet hon känner till sina närmaste. Och det påminner om Jesu ord, att de som tror på honom ska få sitt eget husfolk till fiender. Och hon blev, enligt sina egna ord, degraderad till vingårdsvakterska. En syssla som innebär att hon sitter där utanför vingården och så vaktar hon vingården mot inkräktare i form av tjuvar och rävar. Men ju mer hon erfar de närmastes fiendskap, ju dyrbarare upplever hon herdens kärlek. Och att brudgummen älskade sin brud, det råder inget tvekan om. Han säger bland annat om sin brud så här: som en lilja bland törnen, så är min älskade bland flickor. Höga Visan 2.2. Och vi kristna kan knappast läsa de orden utan att tänka på det pris som vår himmelske brudgum fick betala för att vinna oss för sig. Vi var tätt omslutna av syndens törnen när Jesus, den gode herden, när han får syn på oss, stiger ner till oss. Och så virar sig dessa törnen till en krans kring hans huvud. Det är priset som han betalar, som han utstår när han offrar sig och vinner sig bruden på Golgata korset. Tänk vilken kärlek han har. Själv har bruden inga höga tankar om sig. Jag är en ros i Saron, en lilja i dalen. Alltså hon talar om sig som en som befinner sig där nere i dalen. Och det visar att hon vet sig vara ovärdig den kärlek som hon är föremål för. Samtidigt vet hon, det är ju brudgummen som har bedyrat henne denna kärlek. Och det är just det som hon litar på. Mörk är jag, men vacker. Jag är lik Kedars hyddor, lik Salomos tältdukar. Kedar var en beduinstam. Han var son till Ismael. Ismael, om vilken det sägs att han är som en vild åsna i öknen. Och dessa Kedars söner, eller dessa Ismaels söner, Kedar, folkstammen, beduinstammen, de bodde i svarta och nedsörade tält. Och så är det med oss kristna när vi ser på oss själva. Vi är mörka i oss själva. Och vi blir bara mörkare när Kristus solen bränner oss. Men samtidigt som bruden vet sig vara mörk i sig själv, så vet hon samtidigt sig vara vacker i brudgummens ögon. Ja, lika vacker som kung Salomos vita och vackra tält. Och det här är den kristna trons dubbelhet. På en gång rättfärdig och syndare, simul justus, ett pekator som Luther karaktäriserar en kristen människa. Tankarna går till en sångvers i Rosenius sång med Gud och hans vänskap. När jag just mig just tycker odräglig för Gud, i famn han mig trycker som täckas till brud, beprydd och betäckt med hans härlighetssken. Ty en är för alla, ty en är för alla, rättfärdig jag en. Så här bekänner bruden att all hennes rättfärdighet finns i brudgummen. Och det är på denna brudgum som hon tänker när hon sitter där och vaktar. Vaktar vingården och sköter den dagliga sysslan. Och så ser hon fram emot att kunna förenas en dag med sin vän. Och ett bröllop i den tidens Israel så ägde rum i brudgummens hem. Eller enligt Jesu ord i Johannes 14:1. I faders hemmet. Och det var festligt värre. Brudgummens vän, Johannes döparen, säger om sitt förhållande till Jesus att han inte är brudgum, men han är brudgummens vän. Och den här brudgummens vän så hade ett väldigt viktigt uppdrag just i samband med att föra samman brud och brudgum med varandra. Det var också han som var med och hämtade den där bruden från hennes hem. Ett festtåg bildades. Och så bars hon i bärstol. Ansiktet betäcktes med en slöja. Allt det här beskriver Höga visan, framförallt tredje kapitlet. Och väl framme i det nya hemmet så mottogs bruden av brudgummens föräldrar. På det sättet att man krossade granatäpplen. Det var en fruktbarhetsrit. Man önskade också de blivande makarna på det sättet ett barnrikt äktenskap. Själva bröllopet kulminerar först natten. Den där natten då när brudgummen kom till sitt nya hem. Alltså ända tills midnatt så höll sig brudgummen så att säga i bakgrunden. Han var inte tillsammans med festfolket. Det är det här som Jesus anspelar på i den kända liknelsen Matteus 25 om de 10 jungfrurna. De 10 tärnorna, när han berättar att brudgummens ankomst åtföljdes av ett rop. Se, brudgummen kommer ut och möt honom. Och enligt israelisk eller judisk sed så inväntade byns ungdomar, eller flickorna framförallt, brudgummen. Och hade man då olja i lampan, som Jesus säger, då kunde man tillsammans med honom gå in i bröllopssalen. Och så kulminerar då bröllopet. När brudgummen går fram till den väntande bruden. Hon befinner sig där under en kronhimmel. Och efter vissa ceremonier så går brudparet in i tältet. In i kungens gemak. Slöjan tas av bruden. De båda makarna förenas. Och det här konstituerar äktenskapet. Och det gör att det är oskiljaktiga för framtiden. Och det är också de här sederna av bruken som på sätt eller annat finns beskrivna i Höga visan. Och där är brudgummen Salomo och bruden den här unga flickan från Sule. Men poängen för oss kristna, när vi med trons ögon läser om kärleken mellan kungen, herden och sen hans brud. Det att vi i den här skildringen känner igen Bibelns huvudärende. Den gode herdens, alltså konungens, oförklarliga kärlek till dig och mig, till oss. Den stora kärleken är alltså den röda tråden genom hela Höga visan. Vårt svenska språk är som bekant fattigt. Kanske också uttryckslöst på många sätt. Bland annat när det gäller ett ord som kärlek. Nya testamentets språk, grekiskan, är i jämförelse mycket mer nyanserat och också mer uttrycksfullt. Den kärlek som innebär att man känner samhörighet eller vänskap. Kanske för att man kommer från samma by, man hurrar på samma fotbollslag, man går till samma bönehus. Man har uppväxt där, gått i samma skola och ätit samma mat, ungefär ditåt. Alltså en sådan kärlek när det innebär att man är förbunden med någon i vänskap, samhörighet. Den kärleken så kallas på grekiskan filia, filein, filantrop, människovän. Dessutom har grekiskan ett speciellt ord för den mänskliga kärleken som tar sig uttryck i att man vill äga en annan. Man älskar någon på grund av hans eller hennes skönhet, personlighet, egenskaper. Det är frågan om kärleken som sträcker sig nerifrån, uppåt. Och en kärlek som innebär åtrå. Den kroppsliga sexuella kärleken så kallas i grekiskan för eros, erotik. Dessutom finns det i grekiskan ett speciellt ord för den gudomliga kärleken. Och den kärlek uppifrån ner. En helt annorlunda kärlek. En kärlek som enligt Paulus inte söker sitt. En kärlek som sträcker sig till den ovärdige. En omotiverad kärlek som Anders Nygren talar om när han skriver det där klassiska verket om Eros Agape. Och den här fullkomliga kärleken, den finns bara hos Gud. Det är bara Gud som har en sådan kärlek. Och den kommer till uttryck också när Jesus går omkring här på jorden och gör det som han inte fick göra. När han bryter mot alla seder och bruk och tar sig an det sämsta och förbarmar sig över syndare, publikaner, kökor. Sådana om vilka man sa det att de har inte ett värde. Just dessa tar sig Jesus an. Och det är då frågan om agape, kärleken. Och jämförelse med den jordiska kärleken som älskar när det finns ett värde i föremålet för ens kärlek. Så gäller om den himmelska kärleken. Att Gud älskar trots att vi är syndare. Eller fastän vi är syndare. Trots att vi är fallna. Vi saknar värde som syndare inför Gud. Och ändå älskar Gud. Paulus säger i Romarbrevet 5. Och där jämför han i Romarbrevet 5 den jordiska. Och den himmelska gudomliga kärleken. Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktiga ställe när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hederlig människa. Kanske någon vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Lina Sandell skriver, o vilken kärlek, underbar sann. Aldrig har någon älskat som han. Varken Gamla testamentet eller Nya testamentet har en negativ syn på den kroppsliga kärleken. Det framgår tydligt av det sätt på vilket Höga Visan beskriver den mänskliga kärleken. Eller till exempel av Paulus när han talar om den äktenskapliga gemenskapen. Första kor 7. Mannen råder inte över sin kropp utan hustrun. Inte heller råder hustrun över sin kropp utan mannen. Samtidigt måste kanske sägas att vi ganska långt också inom dagens kristenhet är påverkade av så att säga hellenismen som redan från första början konfronterades med den kristna tron. Och så fick den kristna tron influenser påverkades av denna hellenism. Den grekiska kulturtänkande, det gick ut på att man såg på själen som det goda och på kroppen som någonting smutsigt och någonting eländigt. Och det finns kanske också med allt fort i det här att man tänker att det kroppsliga, också i äktenskapet, är någonting fult. Eller att avhållsamhet så är något, det är någonting högre och bättre än det andra. Bibeln så har ju inte denna syn. Alltså när Gud skapar människan till man och kvinna, då handlar det om att han också genom den kroppsliga kontakten de båda emellan fördjupar gemenskapen, gör att den blir så att säga till och med större och bättre. Det som är synd enligt Bibeln, vi vet det allihopa, det är det som kan härledas från syndafallet. Det är det som hör samman med otukten eller det onaturliga. Eller det att man far som biet från den ena blomman till den andra. Och det är synd på samma sätt som det alltid är synd i Bibeln, att man bara liksom drar åt sig själv. Eller att man utnyttjar en annan. Eller att man tar en annans egendom. Och oberoende om det sker i församlingsliv, i familjeliv, i samhällsliv, var som helst, så det är brott mot Guds ordning och Guds bud. Men tillbaka till höga visan. När kärleken som mellan bruden och brudgummen i höga visan beskrivs som någonting edelt, som en Guds gåva, så kan denna kärlek vara en återspegling av förhållandet mellan Kristus och oss. Precis som Paulus säger i Efesierbrevet 5. Ni män, älska era hustrur som Kristus har älskat församlingen och utgett sig själv för henne. Och därför finns det en koppling mellan den jordiska kärleken och den himmelska. Och som den himmelska kärleken är större och alltid genom fullkomlig. Men när höga visan talar om brudgummens kärlek till sin brud, hur han tar initiativet, hur han enligt israelisk sed utväljer, eller när bruden förnimmer brudgummens röst, ljus om honom, och känner väl doften av de många han har kryddor som omger honom. Eller när det sägs att brudgummens namn är en utgjuten salva, strax där i början, högavisen 1-3. Eller när det sägs att brudgummens yttre, det sägs att han är strålande vit och röd, yppas bland 10 000. Inte att undra på att kristna som läser höga visan om herdens kärlek till flickan i Sulem och flickans genkärlek till herden, inte att undra över att man har anat att denna kärlek i sin ädlaste form kan vara en avglans av den alltid genom fullkomliga kärleken mellan Kristus och oss. Och den fullkomliga kärleken i förhållandet mellan brudgummen och bruden i höga visan, så som förhållandet beskrivs, där finns någonting som vi som kristna mycket väl känner igen oss i. Bruden har en längtan efter brudgummen, men han är ganska långa perioder borta. För oss som läser om Salomos och flickans kärleksförhållande, det är lätt att tänka sig att Salomo vissa perioder tvingades till Jerusalem för att sköta uppgifterna där vid hovet. Men just de här tiderna, när brudgummen är borta, då blir bruden tveksam och tvivlande. Och det här känner vi som kristna igen oss i. I början, under den första kärlekens tid, hänförelsens tid. Alltså när man just har börjat vara med i kristna sammanhang. Och när man kanske erfarit hur gott det är att få vara med i en kristen gemenskap. Man vill liksom ta hela världen i famn, allt är så ljust. Man ser till och med naturen med nya ögon. Man hör turturduvans röst för att tala med höga visan. Man känner en glädje över livet, en glädje över att man ändå får vara med i dessa sammanhang där man tycker att det är bra att vara. Och det här är många kristnas erfarenhet. Sen kommer mörkare perioder i livet. Perioder när tron anfäktas. Tentatio, det är det latinska ordet för anfäktelse. Gud liksom tenterar oss och prövar oss på så sätt att han döljer sig. Och såna tider stundade för bruden höga visan. Hon kände det inte alltid som den där första tiden. Lågan hos henne tycktes falna. Tillvaron blev rutiner. Ingenting var som förut. Också de här perioderna i livet. När våren förbyts i höst. När nordanvinden drar in i våra hjärtan. När Gud inte svarar på våra böner som vi har tänkt. Själens dunkla natt. Alltså tider när Gud tycks långt borta. De tiderna kan bli till nytta. Ja, till den allra största välsignelse och gången. Det är Guds sätt att pröva. Det är Guds sätt att också fördjupa oss i den kristna tron. Vad tänker vi på? Jo, det visar sig att bruden i höga visan, hon lärde sig det som Gud framför allt vill lära oss. Trots vår trolöshet och vår kärlekslöshet. Om du är ussel och död och kall, så är du friköpt i alla fall. Alltså Gud förblir trofast. Han kan dölja sig för oss, men under bättre eller sämre tider, trots växlingarna inom oss, så är han och förblir han densamme. Och det här är oerhört viktigt att minnas, att Guds kärlek till oss står fast som klippan. Den rubbas inte av svängningarna i mitt hjärta. Och det är egentligen först när vi gör den upptäckten att förhållandet till Gud, det bygger på Guds kärlek till oss. På den fullkomliga kärleken. Den som är uppenbar på korset. Som personligen ges mig genom det heliga dopet. Där Gud utväljer mig till sin egen. Där han klär mig i bröllopsdräkten. Där han ger mig anden som arabon, som förlåningsring. Det är just att upptäcka denna Guds oförklarliga kärlek till oss syndare. Det är det som gör att en människa kan, att man om en människa kan säga att han eller hon har kommit till tro. Det klassiska exemplet på det här evangelien med Petrus. Den Petrus som hade stora tankar om sig. Som svor Jesus trohet och kärlek i nöd och lust in till döden. Den Petrus fick av Jesus höra. När du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder. Och det var först då när Petrus såg vad hans egen kärlek var. Ingenting att bygga på. Han hade förnekat mästaren. Han hade gjort totalt bort sig. Han var ingenting annat än ett intet i egna ögon. Men just när han får syn på detta att mästarens kärlek trots allt stod fast. Den var oföränderlig. Det var då som han blev omvänd. Alltså omvänd från tron på sig själv till tron på Kristus. Samma mönster som finns hos Petrus, det finns hos bruden höga visan. Och får jag säga så här att skulle då jag inte få lita på denna brudgummens kärlek till oss? Vad vore det med oss? För när vi prövar oss och funderar på hur livet har varit och hur livet är. Och kanske också fortsätten kommer att bli. Nu vet vi att det finns så mycket där inombords som inte är som det borde vara. Också fast vi ibland tycker att vi är så på något sätt uppåt och ser allt så ljust. Så finns det så många, många perioder. Så ofta när man tycker att det går så illa. Det går så dåligt. Men tänk att vi just i dessa perioder får se på den Jesus som på Golgata korset ger sitt liv för oss. Honom får vi lita till. Honom får vi tro på. Honom får vi räkna med. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.
Tack, Bengt, för de här orden. Vi ska sjunga kollektsalmen nummer 349. Och kvällens kollekt så är för Kenya-missionen.